en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Idag så djupdyker vi i Harry och Meghans omtalade Netflix-serie som hade premiär idag torsdag. Vi berättar allt om skandalerna och attackerna mot den brittiska kungafamiljen.
Men vi kommer även ge er en rejäl dos med Nobelglamour. För på lördag så är det ju dags för festernas fest.
Ja, äntligen efter 2 år utan Nobelfesten. Jenny, vi måste ju börja med hela Harry och Meghan på Netflix, tycker jag.
Ja, men många förväntade sig hård kritik mot kungahuset, kanske till och med en stor bomb som placeras inne på Buckingham Palace med den här tv-serien. För det var ju så de här båda trailerna var uppbyggda, de här två reklamfilmerna som Netflix körde ut. Ja, var det en vecka innan serien startade?
Ja, alltså det här kom ju väldigt tajt in på. Jag menar, vi satt ju och pratade förra veckan om att det fanns en eventuell lansering i december. Och sen smattade ju de här trailerna ut. Och sen så kort in på så kommer alltså premiären idag torsdag 8 december. Då är den live.
Mm. Men vi säger så här. För er som inte har tittat på serien. Kanske vill ni göra det först innan ni lyssnar på podden. Jag bara säger att det kommer lite spoiler alert.
Precis. När vi sagt det. Då kan man spola fram till när vi pratar om Nobel bara om man inte vill höra om Harry och Meghan-dokumentären.
Ja, men så här. De stora attackerna mot kungafamiljen, de uteblir. Och istället så är det Meghans pappa och halvsyster som kritiseras oerhört mycket i de här 3 första avsnitten som är på 1 timme var.
Mm, precis, och det är ju då Thomas Markle, Meghans pappa, som han har ju faktiskt figurerat i världspressen ända sedan paret förlovade sig. Och han blev ju bland annat ertappad då med att tillsammans med fotografer ha då iscensatt en fotografering. Och de här bilderna såldes ju för väldigt dyra pengar till en brittisk tidning.
Ja, men det stämmer ju. Och det var också väldigt signifikant, tycker jag, att i det här avsnittet då så berättar ju Meghan att hon ringde upp sin pappa och hon frågade om det var sant just det här med fotograferingen, om han hade varit med på det hela, om han hade sålt dem sen då dyrt till någon tidning. Och då ljög Thomas Markle och sa nej. Och det här vet vi faktiskt stämmer, för det har ju Thomas Markle själv sagt i sin podd. Han har berättat exakt samma sak. Och hon blir ju väldigt, alltså Meghan blir ju väldigt ställd. För att hon har väl på något sätt också förstått att han faktiskt har gjort det här. Så hon säger det, att det här kändes skumt, inte logiskt. Och så säger hon till Harry att nej, men jag vet inte, jag tror inte jag tror på honom.
Mm. Hon hade det på känn redan då i de här samtalen med sin pappa. Mm. Och gällande då Thomas Markle och liksom hennes relation till sin pappa, så tycker jag att det blir väldigt tydligt i den här dokumentären hur Meghan vill ju verkligen ge sin version av att hon faktiskt har försökt kontakta honom. För att både Thomas Markle själv och även brittisk press har ju verkligen gett en bild av att Meghan aldrig hörde av sig till honom efter det här, och att hon inte försökte kontakta honom när han lades in på sjukhus precis vid bröllopet. Så att här visar mig till och med upp så här sms-konversationer de emellan, vad hon har skickat till honom, just för att stärka den här tron på Meghans ord.
Mm, ja, men verkligen. Och sen flikar ju Harry in någonting väldigt viktigt där, och det är ju att han känner skuldkänslor för att Meghan och hennes pappa har så dålig relation. För att han säger ju det, att han tycker att det är jättetråkigt. Ja, för Harry tar ju verkligen på sig skulden, och vi lyssnar lite på hur det lät.
Of course it's incredibly sad what happened. She had a father before this and now she doesn't have a father. And I shouldered that, because if Meg wasn't with me, then her dad would still be her dad.
Ja, det är tydligt här att Harry känner liksom en skuld över att han har genom sin prinstitel försatt hela familjen i den här situationen.
Ja, det stämmer. En annan person som Meghan går väldigt hårt åt, det är ju halvsystern Samantha Markle. Hon är ju 58 år gammal, så hon är en bra bit äldre än Meghan. Och Det är ju så att hon har blivit stämd för förtalet flera gånger, för hon har ju också figurerat i pressen regelbundet, varit väldigt, väldigt hård mot både Harry och Meghan. Och sen har ju hon faktiskt också stämt Meghan i sin tur för förtal. Så att det där är ju en riktig, riktig härva mellan halvsystrarna.
Ja, det har varit en riktig pajkastning, och Samantha har ju figurerat regelbundet i brittisk press för att då prata om sin halvsyster, och hon har ju hela tiden påstått att hon och Meghan stått varandra väldigt nära, men att allt förändrades då när Meghan träffade Harry. Men Meghan dementerar ju kraftigt det här att hon och Samantha skulle ha stått varandra nära, för hon säger bland annat att hon växte upp som ensam barn och endast träffade sin syster för ja, men över 10 år sedan, och att det ska ha varit vid ett enda tillfälle. Hon säger också då att när vi sågs för 10 år sedan, det var inte ett tillfälle då vi bråkade, utan att allting var väldigt lugnt mellan dem. Och att hon minns under sin barndom att Samantha ja, men aldrig hälsade på när, hon var, när Meghan var hemma hos sin pappa.
Och så säger hon ju det här också att, jag verkligen trycker till henne lite grann så här, jag kan inte ditt mellannamn, jag vet inte när du fyller år. Du berättar för alla att du uppfostrar mig och du kallar mig för Princess Pushy. Ja. Så att hon är väldigt hård där, och jag tror verkligen att det handlar om de här rättsprocesserna som hon är inblandad i också. Att, hon vill inte att Samantha Markle ska fortsätta med de här påståendena hela tiden.
Nej, för där har ju Samantha gått ut. För när Harry och Meghan gjorde intervjun hos Oprah så sa ju då Meghan att hon växte upp som ensam barn. Och det är ju det då som systern hävdar att det inte stämmer, utan att de har växt upp tillsammans. Och det är väl det hela den här tvisten handlar om.
Och det här är verkligen, verkligen två sidor av saken. Mm. De verkar så säkra på sina liksom synvinklar, båda två.
Ja, men verkligen. Och man skulle säga att i den här dokumentären så det spelas ju upp så mycket privata bilder som vi aldrig har sett tidigare. Så under tiden Meghan berättar om sin uppväxt ihop med sin pappa så får man ju se verkligen, man får ju en inblick i vad hon vill förmedla för bild av den hela tiden.
Ja, men verkligen. Vi måste också prata om attacken mot prins William och Catherine. Den är ganska implicit, den är inte, det är ingen bomb som exploderar. Men det är ändå så här att Netflix visar bilder som gör att man på något sätt ska förstå att det finns en spricka mellan bröderna. Och bilderna kommer då från ett offentligt event där William och Kate sitter på scenen tillsammans med Harry och Meghan. Och det här är ganska tidigt efter giftermålet. Och de här fyra här för att prata om den kungliga stiftelse som de bildade tillsammans för att jobba med välgörenhet.
Ja, och när Meghan får ordet så nämner ju hon då kampanjen MeToo och pratar om kvinnors rättigheter. Och vänner till henne blir sedan intervjuade i den här dokumentären och menar att det var liksom väldigt tabu för henne att ta upp ett sånt här ämne inför publik. Och vi kan väl lyssna på hur det lät.
Women don't need to find a voice. They have a voice. They need to feel empowered to use it. And people need to be encouraged to listen. And I think right now in the climate that we're seeing with so many campaigns, I mean with MeToo, there is no better time than to really continue to shine a light on women feeling empowered and people really helping to support them.
Och sällskapet får ju frågan då på scenen om de aldrig är oense med varandra.
All the work you do together is great, but working together as family, do you ever have disagreements about things?
Oh yes. healthy disagreements.
Okay, the last thing you disagreed on, how do you resolve it?
I can't remember, they come so thick and fast.
But is it resolved? We don't know.
Oh, we don't know. Well, you're putting on a great show if it's...
Och då skrattar ju prins William här och säger att det är de visste. Och prins Harry skrattar lite nervöst och frågar om problemet är löst. Och William så här slår ut lite frågande med händerna. Att det vet vi inte. Så att redan där vill man ju så visa en bild på att de inte kommit helt och hållet överens.
Mm, ja men verkligen. Och Meghan hon säger ju också i tv-serien att jo, det är klart att hon visste att det fanns ett visst protokoll för hur man gör saker och ting i kungafamiljen. Och så säger hon att hon behövde lära sig mycket, men att hon verkligen gjorde allt för att passa in. Och sen är det är lite fint för att hon delar även med sig då av ett minne, det första mötet som hon hade med William och Kate. Och det här tror jag var innan förlovning och bröllop. Jag tror det var ganska tidigt i hennes och Harrys relation.
Ja, men det jag tolkar också så, som att det var liksom ganska långt där innan.
Ja, och då var de hemma hos Harry vid Kensington Palace, om jag förstår det rätt. Och Kate, hon hade på sig lite trasiga jeans och så gick hon barfota inomhus. Och det föll tydligen inte i god jord.
Nej, och hon säger också det att hon gav både prins William och Kate en varsin kram. Och hon säger att jag förstod väldigt snabbt att den här offentliga formaliteten blödde in i det privata. Att det liksom fanns en sida som man alltid ska visa upp offentligt. Och sen när man stänger dörren och i hennes värld då tänker att ja, men nu skönt, nu kan vi slappna av. Så släppte inte den här formaliteten utan att den liksom hela tiden blödde över på båda sidorna. Och att det var någonting som förvånade Meghan väldigt mycket.
Men det förvånar faktiskt mig också. För jag tänker att i ett sånt familjärt sammanhang när då två bröder och deras fruar eller tjejer då träffas. Även om det är första gången de ses. Mm. Det förvånar mig att de fortfarande då håller liksom på det här formella på det viset. Att det känns lite obehagligt för Kate att hon får en kram av Meghan. Samtidigt, för jag vet att du sa det Sara när vi pratade om det här innan. Att det kanske inte handlar om, att det kanske mer handlar om den här den brittiska sidan möter den amerikanska, eller vad sa du? Du sa
ja, men att det kan ju också vara så att inte det handlar om en kunglig värld och ett kungligt beteende, utan mer att det kanske faktiskt är en kulturkrock på så vis att Meghan kanske är det här lite mer amerikanska framåt. Hon säger själv att hon är väldigt kärleksfull och vill kramas och liksom vara nära dem hon träffar. Och det kanske krockar med det här brittiska som inte alls riktigt är på det sättet. Alltså att det kan mer vara en sån typ av krock som uppstod där och då. Det är lite den känslan jag får i alla fall.
Mm. Och det ligger säkert någonting i det. Mm. Men också, jag vet inte, jag kan inte komma bort ifrån det att vadå, det är två bröder som känner varandra jätteväl. Det är väl helt okej liksom att släppa lite på det där stela.
Ja, men man vill ju liksom veta, eller man vill höra att även kungafamiljen käkar tacos på fredagar och kryper upp i soffan i ett par mjukisbyxor som sitter lite dåligt och ett par utslitna tofflor. Och då när man
men,
får
Sara,
höra den här sanningen, då blir det motsatsen.
Sara, vi fick ju faktiskt se prins Harry i mjukisbyxor och Gällivarehäng.
Det fick vi faktiskt, så att, det är
sant. Det var en sekvens med bilder där han puttar en resväska över golvet hemma. Just och han är klädd i på grådaskiga mysbrallor som hänger lite på svaj. Och det är väl ändå ganska befriande tycker jag att de även visar den bilden av. Det är väldigt mycket vardagskänsla.
Du menar att jag fick svaret där på min den här fredagsmyskänslan jag vill se av kungafamiljen när Harry liksom, ja, hänger med familjen hemma. Kanske, du har rätt.
Det var bara tacos som fattades där.
Det var bara tacos och Idol vill jag ha också. Det var det som saknades. Ja. Mm.
Men även om de här riktigt stora attackerna uteblev på kungafamiljen, just i de här tre första avsnitten i alla fall, så var det en hel del tjuvnyp. Och Harry delade ut en del rapor. Han är mycket kritisk mot kungafamiljen för att de vägrade hjälpa Meghan när hon jagades av den brittiska pressen inför bröllopet. Och han drar ju då paralleller till sin mamma, prinsessan Diana. Och hur hon då också fick utstå trakasserier och liksom jakt ifrån fotografer och journalister.
Ja, och där har man ju då i dokumentären klippt in bilder, rörligt material som bland annat visar då liksom både Kate, Fergie och Diana när de går på Londons gator och är liksom omsvärmade av fotografer. Och Harry säger ju att det var nästan som en övergångsrit liksom, där vissa av familjemedlemmarna sa att ja, men min fru fick också gå igenom sånt här, så varför ska din flickvän då behandlas annorlunda? Och varför ska hon få en särbehandling? Varför måste hon skyddas, sa Harry i dokumentären. Och där menar ju han då till att liksom, orsaken till att Meghan borde ha skyddats mer och fortfarande skyddas mer är på grund av hennes ursprung. Och att Harry säger då att jag sa att skillnaden ligger i rasfrågan, säger Harry. Han menar ju verkligen på att kungafamiljen inte förstod vad Meghan blev utsatt för. Framförallt då av de brittiska tabloiderna.
Ja, alltså på något sätt så vill jag ge honom lite rätt där. För att jag tror att hatet och hoten mot Meghan var mycket tuffare just för att hon är, alltså hon har det här ursprunget. Hennes mamma är ju afroamerikan. Det tror jag verkligen spelade in, absolut. Samtidigt så får man inte glömma bort att när Kate då innan hon förlovade sig med William, det var ganska många år. Hon kallades för Waity Kate för att det tog sån tid för dem att liksom gå ut offentligt med det där. Mm. Det har man ju också sett videoklipp, det kanske ni också som lyssnar har sett, när hon liksom blir fruktansvärt trakasserad. Mm. Och där liksom paparazzi-fotograferna skriker fula ord till henne bara för att få en reaktion och kunna få en bra bild. Så att det fanns ju där också, men det är klart att Kate behövde ju aldrig utstå den här rasismen som ändå Meghan har fått lida väldigt mycket för.
Nej, och det går ju också lite in i det som Harry nämner ju det, nu citerar honom inte rakt av, men just där att om man blickar tillbaka historiskt sett så har de flesta medlemmar av kungafamiljen valt någon som passar in i mallen och inte följt sitt hjärta, vilket jag också tycker är lite av en pik gentemot kungafamiljen och hans bror och övrig släkt. Men just att han menar ju på det att dels de rasistiska påhoppen mot Meghan, men också att hon inte var den här typiska tjejen som gifter sig med en kunglighet. Hon hade sin skådespelarkarriär, hon var liksom redan ett namn, och att det stack väldigt mycket i ögonen och gjorde liksom att det här drevet mot Meghan blev allt större. Att han förklarade verkligen som att det berodde på det.
Mm. Det är också spännande tycker jag. Nu har vi gått igenom de största attackerna.
Mm.
Men det är också väldigt spännande hur hela den här serien börjar, för att man får ju veta då att Harry och Meghan, de bestämde sig nämligen för att börja videodokumentera sitt uttåg ifrån kungafamiljen. Och från och med den första dagen 2020 då, när de har tagit beslutet, så börjar de filma med sina mobilkameror. Och jag tycker vi ska lyssna på vad Meghan sa i en av sina första videodokumentationer.
I just really want to get to the other side of all of this. I don't know what to say anymore.
Ja, här ser man ett klipp på Meghan när hon filmar sig själv när hon... Det är då precis när de har lämnat kungahuset i januari 2020. De reste ju då ganska så snabbt till Kanada där de befann sig under en tid. Så det här är filmat där, och Meghan berättar ju att hon och Harry befinner sig på olika platser. Det var ju fortfarande då när Harry var kvar i Storbritannien för att försöka landa i någon form av beslut eller överenskommelse, med att paret publicerade ju bara det här inlägget på Instagram. Och sen behövde man ju reda ut det här inom kungafamiljen.
Mm. Men ganska tidigt då också i första avsnittet så får ju de frågan då varför de gör den här dokumentären.
Ja, och hela tiden så återkommer de ju till att så här, det är, Harry säger att det är min plikt, och säger att medier utnyttjar kungahuset och att ingen sätter ner foten. Han pratar ju mycket om det här osynliga kontraktet är liksom, man tycker att kungligheterna utstår allt för mycket och att det är ingen som säger ifrån. Och han säger hela tiden att vi vet sanningen, kungahuset vet sanningen och vi vill berätta den.
Mm. Och sen återkommer han ju också till det här med kärleken, att alla de här uppoffringarna som de då har gjort för kärleken, och det tycker jag också vi lyssnar på.
You know, she sacrificed everything that she ever knew, the freedom that she had, to join me in my world. And then pretty soon after that I ended up sacrificing everything that I know to join her in her world.
Och det här är ju ganska talande tycker jag, just att han säger då att Meghan offrade allt hon kände till och den frihet hon hade för att följa mig i min värld, och snabbt fick jag offra allt jag kände för att följa henne i hennes värld.
Mm. Ja, de har ju verkligen fått liksom dragit varandra i det där, alltså i hela den här resan som de har gjort sedan de träffades. Men vi måste ju också prata om hur ofta de nämner ju Diana väldigt ofta i de här tre avsnitten, och man ser många rörliga bilder och klipp ifrån Dianas liv. Jag tycker att det är, jag vet inte om du håller med mig Jenny, men jag tycker att man blir verkligen påmind om hur traumatiserad Harry är, och liksom hur han har sett mamma då Diana må i kungafamiljen. Och han säger hela tiden att så här, historien upprepar sig gång på gång. Och att han själv kände att jag måste skydda min familj ifrån allt det här.
Men jag tror att Harry har väntat länge på det här, att kunna trycka till medierna ordentligt. Och mycket av kritiken är ju faktiskt berättigad.
Mm.
Men samtidigt så är det ju så här att prinsens känsla för medierna, den är ju färgad av hans barndomstrauma. Det gör ju någonting med en som människa att få se på nära håll hur ens mamma jagas av pressen. Och det är klart att det skapar ärr i själen hos Harry.
Mm.
Och just det här att han vill inte se historien upprepa sig. Han är ju jätterädd. Och han gör ju också den här likställer då Meghan och Diana gång på gång. Och det säger han i den här serien också, att de är väldigt lika som människor och så vidare. Och att det här var orsaken till att Harry och Meghan var tvungna att lämna kungahuset. Men det är klart att det finns skillnader, tycker jag. Jag tycker en stor skillnad i det här, det handlar ju om att Diana var ju då på sin tid världens mest fotograferade kvinna. Alltså det var ju ingen annan kvinna som var mer känd än Diana.
Nej.
På 80- och 90-talet. Och det är ju inte Meghan. De kan ju inte jämställas på det viset. Meghan är inte någon ikon. Hon är inte känd för pressen under de premisserna överhuvudtaget. Och sen är det ju så här att medielandskapet har ju förändrats från den tiden. Diana var oerhört jagad, men hennes död gjorde ju också att det blev lite så här självsanering hos medierna. Att man hade ett annat förhållningssätt, ett kanske lättare förhållningssätt till kändisar efter det. Att man aktade sig lite mer som fotograf eller som journalist att jaga på det sättet. Och sen också hela den här historien med News of the World som höll på med olaglig avlyssning av telefoner hos kändisar och kungligheter. Alltså både prins William och prins Harrys telefoner avlyssnades ju. Det var deras telefonsvarare. Och där fick man då ut väldigt mycket information. Så det har ju också gjort att man kanske har själv sanerat lite inom mediebranschen. Så jag kan inte hålla med Harry helt och hållet att det finns sådana likheter mellan hans mamma och hans fru.
Nej, inte i det sättet som de har blivit jagade av media på. Även om Meghan också har blivit fotograferad, och hon berättar ju liksom hur ofta det har suttit fotografer utanför hennes hem. Och hon nämner ju det så här, var går gränsen mellan att vara bevakad av media och liksom jämförelse då med att ha en stalker, säger hon. I och med att hon känner sig så omringad hela tiden. Men jag håller med dig, Jenny, och det är ju viktigt att komma ihåg hur faktiskt medielandskapet förändrades efter Dianas död. Jag tänker också på det talet som Dianas bror höll efter hennes död, just att så här, alla som har tagit bilder av Diana är en del av det här och har blod på sina händer. Det fick ju ändå en väldigt stark genomslagskraft, och det förändrade ju sättet att, ja, men bland annat då förföljas, ja, men kungligheter och kändisar, så är det ju.
Mm. Och samtidigt är ju brittiska tabloider, det är ju en speciell kultur och de har en speciell plats i Storbritannien. De kan påverka ganska mycket, och de här braskande rubrikerna, ja, det är klart att de påverkar.
Mm.
Men jag tror att Meghan var ganska oförberedd. Alltså man får bilden av det när man tittar i alla fall. Hon var ganska oförberedd på hur brittiska tabloider skulle närma sig henne.
Ja, och jag tänker också, för det nämner de mycket också, i och med att Meghan var ju känd skådespelare och liksom var van vid den typen av uppmärksamhet, i att, ja, men fans kom fram, kanske ville ta en selfie med henne. Men det var ju verkligen de här glada tillropen. Alltså då, där kunde hon ändå välja att tacka nej till exempel om hon inte ville ta en bild. Så man får känslan av att hon kanske trodde att hon var mer förberedd på den mediala uppmärksamheten än vad hon faktiskt var. För den liksom skedde på två helt olika sätt. Det är en helt annan typ av bevakning när det kommer till brittiska tabloider och kungahuset jämfört med att vara skådis i USA. Det är liksom två skilda världar.
Ja, det går inte att jämföra, och det märkte man ju också. Meghan berättade det i serien, att när hon då besökte London och vid ett tillfälle då upptäckte att det var en stor grupp med fotografer som väntade på henne ute på gatan. Och då gjorde hon som hon brukar göra i USA och i Kanada. Att hon ler mot fotograferna och så frågar hon, ja, håll er varma. Alltså en snabb lite så här trevlig kommentar.
Ja.
Och det skulle hon inte göra, för det blev ju då rubriker i tabloiderna som handlade om att Meghan njuter av uppmärksamheten, hon skrattade glatt. Alltså då skapades ju ett narrativ som kanske inte riktigt stämde överens med sanningen.
Nej, och där så berättar hon ju också att Harry, som hon kallar för H genom hela dokumentären, ska vi också säga. Att
det är lite speciellt.
Det är väldigt speciellt. Det är, Harry kallas för H och Meghan för Meg.
Nej, men eller att, M. Han säger
eller M
också,
ja. Också. M och H. Nej, men att han satte ner foten och sa just att så här kan du inte behandla fotograferna här, utan det gäller att du liksom bara försöker skydda dig och se inte glad ut, för då kommer de tro att du gillar det. Mm. En annan detalj som jag tyckte var intressant, det var ju att Harry nämner ju Dianas panoramaintervju med Martin Bashir, och han säger då att han är medveten om, och att även om inte den skedde under rätt förutsättningar, så berättade hon sanningen om det hon hade upplevt. Mm. Tycker jag också väldigt så här tydligt i att han vill liksom verkligen hela tiden föra hennes ord vidare, känns det som.
Ja, samtidigt så vet vi att prins William har, alltså han vill verkligen inte att medier ska sända den här intervjun igen. Han vill inte att några som helst bilder ska visas från den här panoramaintervjun. Och då är det lite signifikant att hans lillebror då, ja, tar såklart upp det, visar bilder. Ja.
Ja, men det är jätteintressant, för innan Netflix säsong 5 nu hade premiär, så var ju det en vädjan ifrån prins William att man inte skulle återskapa den här intervjun och visa den, och man har ju heller inte sett den. Den får ju inte visas på tv längre, och nu visas den i, alltså man ser Diana prata i den här dokumentären.
Det är lite speciellt.
Mm, verkligen.
Men vad händer nu? Alltså, vi kan konstatera att det inte varit några jättestora, inga atombomber som har slängts in på Buckingham Palace. Men man kan också konstatera att i de här tre första avsnitten så är det fokus på Meghan och hennes familj. Även på deras kärlekshistoria, Harry och Meghan, och kriget mot medierna. Men i slutet på avsnitt nummer 3 så får man en liten försmak av vad som kommer nästa vecka. Och då inser man också att nästa vecka handlar det om Harrys familj.
Ja, för det tar ju liksom vid precis innan bröllopet, och det känns lite som att, eller de vill i alla fall få det att se ut som att man trycker lite mer kanske på startknappen nästa vecka. Mm. För jag vet inte, vi måste ju så här, vad känner vi själva efter att ha sett den här dokumentären? Alltså de här trailersarna som rullade upp, det var ju så himla så dramatiskt, det var snabba klippbilder, det var liksom sån typ av musik. Man fick ju känslan av att så här, okej, det kommer att släppas en bomb och det kommer liksom kastas åt olika håll kritik. Men det gör ju faktiskt inte det. Vad känner du?
Nej, men det var väldigt speciellt. För jag tänkte precis detsamma som du. Och hjälp, det här kommer bli stort. Och tidigt morse så åkte jag till SVT Morgonstudion för att prata om det här. Och då hade jag fortfarande inte sett avsnitten, för de kom ju ett par timmar senare. Och jag var helt säker på att baserat på de här två trailerna, så hjälp, håll i er britter, för att nu rullar det. Nu kommer det att komma stora avslöjanden, eller att Harry startar ett krig. För det var så som Netflix hade byggt upp det. Samtidigt så kan man ju också förstå Netflix, denna stora streamingkoloss. När de spänner sina muskler, då kan de göra hur snygga, dramatiska grejer som helst. Men här tycker jag att serien då, tv-serien, nu blir det lite som tabloiderna. Stora braskande rubriker och reklam då för nästa nummer. Men så håller det inte riktigt i innehåll.
Men det är intressant, för precis så som vi har uppfattat att det skulle komma att bli det här riktigt storslagna, nu händer någonting, så har ju också omvärlden liksom tolkat de här trailerna. Men som du nämnde, du var på SVT i morse, gästade Morgonstudion. Jag har varit på Efter Fem den här eftermiddagen. Vi spelade in ett liksom senare avsnitt av podden, för man tänkte att det finns så stora grejer att prata om. Vi ska göra flera mediala framträdanden gällande det här. Alltså man har ju laddat upp på ett sätt som att det skulle landa väldigt annorlunda. Och jag tycker också man ser det i, om man läser brittisk press idag, så även om de såklart då liksom hittar grejer i det här som man skriver om, så det är inte alls det man hade räknat om.
Nej, men nu har vi pratat så mycket om trailerna. Vi måste lyssna lite på hur det lät, så att ni lyssnar också och förstår vad vi pratar om.
It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened?
You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world.
She's becoming a royal rock star.
And then
everything changed. There's a hierarchy of the family.
You know, there's leaking, but there's also planting of stories.
There was a war against Meghan to suit other people's agendas.
It's about hatred. It's about race.
It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy.
I realized they're never going to protect you.
I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth.
Och här, jag hoppas ni håller med er, kära lyssnare. Men visst får man en bild av att någonting stort ska slå ner i Netflix-serien. Mm.
Ja, och redan här så var det också en tydlig attack mot kungafamiljen. Det var en av de här bilderna som är med, så är det en bild på Kate och William som man kan väl i alla fall inte säga att de ser glada ut, utan de ser ganska arga ut på den bilden.
Ja, det är en ganska ofördelaktig bild på Kate i alla fall.
Ja.
Och då, samtidigt som de visar den bilden, så säger ju Harry också någonting om att ingen vet vad som händer bakom stängda dörrar. Så det är väldigt, väldigt dramatiskt.
Vi vet sanningen. Nu ska vi berätta den. Ja. Mm. Men en annan grej som har diskuterats väldigt mycket gällande just de här tjejerna, det är ju de här, det är ju vissa sekvenser. Just när man vill tydliggöra det här jakten, fotograferna som jagar dem, som har kommit att bli väldigt så här omdiskuterade nu.
Ja, men det är ju en bild. Man ser en stor grupp med fotografer som trängs framför en bil. Och samtidigt så säger Meghan att jag insåg att de aldrig skulle skydda mig. Och med det så menar hon då hovet. Och så klipper man och så ser man då en bild på Meghan som gråter och torkar tårarna. Och problemet är att den här bilden, det visar ju inte fotografer som jagar Meghan. För i själva verket då så tar fotograferna bilder av Donald Trumps tidigare advokat Michael Cohen. För han lämnar sin lägenhet i New York för han ska då inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Och det här var 2019. Så de har alltså tagit en bild som inte alls har med Harry och Meghan att göra för att illustrera att de är jagade.
Ja, och det här upprepar sig ju faktiskt vid flera sekvenser i trailern där det är bilder som först. Det ska se ut som att det är Harry och Meghan, men de har helt plockats ur sitt sammanhang.
Ja, för det är en sekvens också. Det är en ganska fin bild, den är tagen uppifrån. Man förstår att fotografer står på en balkong och så ser man Harry och Meghan promenera på någon slags innergård och så håller de Archie i famnen. Och det skulle då illustrera också att de blir smygplåtade. Men sanningen är ju då att det är en bild som togs när Harry och Meghan besökte Desmond Tutu i Kapstaden. Och då så vet man ju att på sådana officiella resor då är det fotopooler som gäller. Alltså att det är ett fåtal fotografer som får stå och ta bilder. Och här var det 3 fotografer som akkrediterade just till att stå på en balkong och plåta neråt. Och då läste jag hovexperten Robert Johnson. Han skrev på Twitter så här: den här bilden som Netflix använder för att antyda att pressen gör intrång på privatlivet är en fullständig travesti. Den togs från en fotopool vid ärkebiskop Tutus residens i Kapstaden. Endast 3 personer var krediterade för den här positionen. Harry och Meghan godkände positionen. Jag var där.
Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt då att man väljer att ta med den. Och den sekvensen är också med i själva dokumentären när de återigen vill tydliggöra den här jakten. Att fotografer har jagat dem och deras familj. Men det skapar ju såklart misstankar när man väljer att göra så som de gör. Så här, vad är mer en osanning? Vad har mer tagits ur sitt sammanhang? Så blir det ju.
Ja, en annan bild så visar fotografer som egentligen då jagar modellen Katie Price när hon anländer till en domstol. Och då säger Harry så här: jag var skräckslagen, jag ville inte att historien skulle upprepa sig. Och det här är så bedrägligt. Jag tänker också att jag tror inte säkert att paret har valt ut några bilder, utan det här ligger ju liksom mer på Netflix. Men samtidigt så är det ju Harry och Meghan som är röster i den dokumentären. Det handlar om dem, och jag menar, de har ju fått se hela serien i förväg. De har kanske varit med vid klippning och redigering och sådär. Det är ganska farligt att börja skapa bilder på det viset som inte stämmer med verkligheten. Och det här kan man ju räkna ut med lillfingret, att folk de hittar de här bevisen med en gång. Det var också någon bild som visade massor med fotografer som riktade sina objektiv mot ett håll. Då. Man ser inte vem de plåtar. Och då så står de i en pressfolla för att plåta röda mattan på en Harry Potter-filmpremiär.
Och där var ju inte, alltså Harry och Meghan var inte ens på plats där. Så det har ingenting med dem att göra. Och är det någonting man har läst idag, eller också redan när trailerna släpptes, så är det just där att Harry och Meghan är ju absolut superkritiska. De liksom bombar nu kritiken mot brittisk press, brittisk media. Och de har ju också vid tidigare tillfällen stämt brittisk media för vissa saker. Mm. Men nu så använder de sig själva då av material som är liksom taget ur sitt sammanhang, inte hör till sanningen. Så att här har man ju sett i brittisk media idag att det är ganska så upprörda känslor.
Nej, men alltså du sätter ju verkligen fingret på detta, Sara, för att om man då ska hålla en hög moral som Harry och Meghan gör och stämma tidningar för att skapa vilseledande narrativ och sådär, det är precis som du säger, då kan de inte själva börja göra det. Då faller ju hela den här liksom fasaden av etik.
Ja, men verkligen. Och det är verkligen en massiv kritik som nu riktas just på de här valen. Och som sagt, de här klippen som är med i trailern, de återkommer också i dokumentären. Så det är inte så att det är bara en trailer som kanske har sattes ihop utanför Harry och Meghans vetskap. Utan det är självklart att de har ju sett varenda liten sekund av de här avsnitten och godkänt allt. Så, att,
så är det ju.
Så är det ju.
Men de här reaktionerna har ju, alltså hela världen har ju rapporterat kring detta. Jag spånade, eller skummade igenom lite grann nu inför att vi skulle prata. Den här tyska tidningen Bild, de skriver bland annat att nu finns det ingen återvändo. Och det har de ju rätt i. Jag tror också att Harry och Meghan kommer ha svårt liksom att sammanfoga den här sprickan igen. Franska Le Figaro, de skriver att serien är ytlig och meningslös. Och italienska Corriere della Sera, de skriver att serien är en skarp anklagelse mot medierna och visar hur omöjligt det är att leva ett normalt liv i det brittiska kungahuset.
Mm. Men vet du vad som slog mig lite när jag började titta på serien? Alltså första avsnittet kanske in ungefär. Mm. Då tänkte jag så här, är det här ett försök för Harry och Meghan att komma tillbaka? Jag slogs ändå av tanken lite snabbt i att så här, är det här ett sätt för dem att förklara sig, liksom varför vi lämnade kungahuset, ni måste förstå oss. Men sen så ganska så snabbt så inser man ju att det finns ju ingen väg tillbaka. Det är helt övertygad om.
Ja, och det paret är ute efter, det är bara att ge sin bild av olika händelser och stories och sådär. Mm. Men jag måste ta upp det här med Piers Morgan.
Han är bra på att veva mot Harry och Meghan, det kan man ju säga.
Ja, han var ju från början god vän med Meghan. Han var en av de första journalister som hon lärde känna i London. Det var långt innan förlovningen som de hade kontakt. Men när hon då förlovade sig och sen gifte sig med Harry så ville hon inte ha någonting med honom att göra. Och det har väl suttit lite som en tagg i honom. Men han är ju då, han var ju programledare i Good Morning Britain i många år. Lämnade det jobbet också efter en kontrovers som handlade om Meghan. Men hur som helst, han vevar, Sara. Mm. Han tar i ordentligt och han säger bland annat att tittarna till den här serien, de behöver en kräkhink och servetter och en hög tröskel för tristess. Oj. Och det var något av det snällaste han sa. Mm. Han menade att paret utmålar sig för att vara världens största offer, och så säger han så här: det är ett par otroligt rika, oerhört privilegierade, fruktansvärt berättigade narcissister. Om du inte tror mig, fråga dem själva. Och så anklagar han ju Harry och Meghan då för att tjäna grova pengar på sin kungliga status och rasar över att de hela tiden då anspelar på prinsessan Diana. Men Sara, nu ska du få höra. Alltså, jag hade
kommer det mer?
Jag hade kollegor som kom fram till mig nu eftermiddag, så bara, har du sett vad Piers Morgan säger? Och då gick jag in och läste, och han har ju skrivit en lång krönika då kring den här serien. Såklart. Men han säger så här: jag antar att den största anledningen till att Harry ser så permanent olycklig ut, samtidigt som han insisterar på att han aldrig varit lyckligare, det är för att han i sitt hjärta är medveten om att han blir manipulerad av en erfaren familjeförstörare till att överge de människor och det land han en gång älskade.
Det var ord och inga visor ifrån Piers Morgan. Han brukar ta i från tårna.
Det gjorde han verkligen här också.
Ja.
Men jag menar, det har ju också varit mycket positiva kommentarer. Det ska man inte glömma bort. Det är ju många som verkligen stöttar Harry och Meghan. Och många som gillar den här serien också.
Men så är det ju, och det säger vi så många gånger här i podden också, att så är det med allting som gäller Harry och Meghan, att det finns alltid ett team Harry och Meghan som tycker att allting som paret tar för sig är bra och tycker att de, just att de valde att lämna brittiska kungahuset är bra, att de belyser allt det här är bra, och så finns det ju liksom den andra sidan som tycker bara att Harry och Meghan, ja, man har gjort bort sig från första början hur de valde att lämna kungahuset och alla de här efterspelen. Och inte minst att de väljer att göra en dokumentär med Netflix. För att man får heller inte glömma, det är Netflix som har skapat, som gör och som driver The Crown. Det är liksom Netflix som står bakom hela den serien, som är ett drama om prins Harrys egna familj.
Ja, men du sa ju någonting spännande till mig innan, Sara. För ja. Harry medverkar ju inte, Harry syns ju aldrig i The Crown.
Nej, om det är så nu att du som lyssnar inte har sett The Crown säsong 5 och inte vill höra några spoilers, så stäng av eller pausa. För att så här är det, att Harry och Meghan signade ju den här stora dealen med Netflix för snart 2 år sedan. De hann ju knappt lämna kungahuset innan den här affären gick i lås. Och sedan dess har man ju då spelat in säsong 5 och man har också publicerat den. Den rullar ju nu på Netflix. Och i säsongen som utspelar sig 90-tal så ser man liksom, man ser ett barn lite så bakifrån som föreställer prins Harry. Men det är inte så att prins Harry har någon som helst framträdande roll i serien. Och det i kombination med att man faktiskt inte väljer att dramatisera Dianas död, det får mig att tro, det finns absolut inga bekräftade källor på det här, men det får mig att tro att kanske är det så att Harry ställer ett ultimatum mot Netflix, att vi gör den här dokumentären med er om ni visar respekt gentemot mig och min mamma i The Crown säsong 5. Jag vet inte, en tanke som slagit mig här under dagen.
Ja, men jag tror att det kan ligga någonting i det. Det vore ju konstigt, för att de visar ju William flera gånger, men inte Harry. Så att det låter som någon slags logik där ändå.
Ja, men det ska bli spännande nu. Nu har vi som sagt sett de 3 första avsnitten och nästa torsdag så släpps ju ytterligare 3 och också då finalen kan man säga. Det är totalt 6 stycken avsnitt. Vi får se vad nästkommande avsnitt innehåller, för att än så länge ganska lugnt med vevandet ändå mot vad vi trodde.
Vi håller er underrättade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sara, det är dags att prata om Nobel och Nobelbanketten. För i år så får vi faktiskt njuta av glitter och glamour, Nobelpristagare, härliga tal, underbara blomster. Ja, allt det där som man har längtat efter. Det har ändå varit, ja, i alla fall, ja, man kan väl säga 2 års paus. Förra år så hade de ju en liten modifierad Nobelfest. Jag var där.
Du var på plats.
Ja, men det är inte som i år, där det verkligen blir full fest igen. Det är liksom kungahusets och Sveriges största skyltfönster ut mot världen.
Ja, och i år så är det ju extra många Nobelpristagare på plats i stadshuset. För de som fick pris under pandemiåren 2020 och 2021 ska nu alla få mingla med kungen och njuta av de här festligheterna. Så att, kan man säga, Jenny, att det kommer att bli lite trångt både vid honnörsbordet och på dansgolvet?
Ja, det tror jag. Ja. Men man försöker lösa problemet, och man har gjort så att pristagarna får ta med sig färre egna gäster. För i vanliga fall så får en pristagare ta med sig 16 egna gäster. Det kan ju vara hustru, barn, det kan ju vara kusin, det kan vara liksom kollegor. 16 är ändå ganska många. Ja. Nu krymper de det, helt enkelt. Nobelmiddagen, den är ju 4 timmar lång, och sen är det dans i Gyllene salen. Men kungafamiljen, de dansar faktiskt aldrig, för de går direkt efter middagen till prinsens galleri. För där kan de stå och prata lite mer ostört med pristagarna.
Ja, jag tycker ändå det är lite synd. Jag hade tyckt att det var trevligt att se kungligheterna bjuda upp till dans. Hade inte det varit härligt?
Jo, men jag tror faktiskt att alla i kungafamiljen är väldigt bra på att dansa. Jag har sett kronprinsessan dansa. Hon är faktiskt kanonbra på det. Hon har verkligen rytmen i sig. Jag kan tänka mig att drottningen också är en sån här riktig stjärna på dansgolvet.
Ja, men har man inte sett det? Jag tänker det här klippet, nu kommer jag inte ihåg från vilket år det är, men när kungafamiljen går ut ifrån Polar Music Prize, den här, alltså själva ceremonin, då är liksom både kungen, drottningen och kronprinsessan dansar ju ut. Tycker ändå det ser ut som att de har bra takt.
Ja, men verkligen. Vem skulle du helst vilja dansa med då?
Av kungligheterna?
Ja.
Eller generellt?
Eller någon pristagare, eller någon minister.
Nej, men jag skulle vilja dansa med kungen. Det tror jag. Ja, kungen säger jag. Och du då?
Kanske också kungen. Han har haft många år på sig att öva. Jag tror han är jättebra på att dansa också.
Ja, däremot
så tror jag faktiskt att prins Daniel skulle vara den bästa liksom, konversatören när man dansar.
Ja.
Jag tror att han liksom... Han har ju lärt sig dansa på de här åren ordentligt. Liksom, och jag tror han är väldigt nyfiken på folk.
Ja, men det är det här jag menar. Det hade varit kul att se kungligheterna dansa i Gyllene salen. Men så blir det inte. Utan vi får se när de andra gästerna bjuder upp till dans där efter middagen på lördag.
Jag kommer ihåg när jag var på Nobelfesten 2009 så var ju mitt uppdrag ifrån chefen att dansa med statsministern.
Hur gick det?
Det blev aldrig av, kan jag säga. Han hade fullt upp och sen när jag väl skulle ta mod till mig och bjuda upp honom. Nej, då försvann han.
Nej!
Så det blev ingen dans.
Du stod och satsade och sa, nu ska jag göra det. Och sen var det för sent. Åh nej.
Ja.
Mm.
Men vi ska gå in på ditt favoritämne, Sara. Vi måste prata lite om klänningar.
Ja, äntligen. Vad kan de tänkas bära i år?
Alltså, jag har hört ryktas om att kungliga damerna väljer hållbara alternativ.
Ja, men jag tänker årets tema för Nobel är ju The Future of Life, alltså livet och framtiden. Så att ett hållbart modeval vore ju väldigt, väldigt passande. Det vore ju kul ifall att kronprinsessan och de andra kungligheterna gjorde ett sånt här, ja men riktigt återanvändningsstatement. Ja, jag tänker som kronprinsessan gjorde 2018 när hon bar då, ja men drottning Silvias den här Nina Ricci-klänningen som drottningen själv bar vid Nobel 95.
Visst var den med en axelbar och någon liten truddelutt på axeln och så en jättestor kjol.
Rosa ja, och en väldigt stor så här rosett i ryggen är det ju. Och den går ju i rosa, gråa och gröna toner. Så att det finns ju, tänk vad många vackra Nobelklänningar som burits under alla dessa år. Det finns ju skatter att använda. Jag tyckte att det var väldigt kul.
Om du får ange en enda favorit på någon av kungliga damerna. Din största favorit.
Får jag välja två?
Okej, två.
Då väljer jag kronprinsessan Victorias klänning från 2011, den här Per Engsheden-klänningen i blå paljett. Kanske inte egentligen för att klänningen var särskilt så här wowig, den är jättefin, men just för att man har ett sånt starkt minne kopplat till den, och det är för kronprinsessan var ju gravid med prinsessan Estelle då. Och vid prisutdelningen så såg man hur prinsessan Estelle sparkade. Så att kronprinsessan började ju skratta och man såg hur de här paljetterna liksom skimrade. Alltså det rörde sig och liksom, det nådde ända hem till tv-tittarna. Så det tyckte jag var en fin klänning. Och sen måste jag ju säga prinsessa Madeleine, den klänningen hon bar 2014. Den var ju liksom, det var massa pärlor och kristaller på den.
Vilken färg?
Ja men den var lite så här lila rosa. Och det sägs ju att den här klänningen vägde hela 15 kilo.
Du, det är ju inte att leka med att bära på extra 15 kilo bara sådär.
Ja, det är liksom 15 kilo klänning plus de här diademen som de bär emellanåt, inte heller några lätta pjäser. Så att, ja, ett riktigt träningspass med den. Tur då kanske att det inte blev dans, tänker jag.
Det var nog tur där.
Ja. Jenny, du måste också välja.
Ja, jag har ju en favorit. Jag har pratat om den tidigare. Kronprinsessan bar en lila klänning. Jag tror den är gjord i siden. Helt otrolig. Den är skapad av Eli Saab. Och den är en axel är bar.
Mm.
Och ganska, inte snäv, men det är ganska rak silhuett. Men det är mycket tyg, det förstår man ju. Och sen är det som en dekoration som börjar på axeln och löper ner på ryggen. Den är ganska stor. Alltså den är så fantastisk. Den är helt
väldigt fin.
Magisk.
Det ser nästan ut som så här blomstermönster, alltså den här som sticker sig från axeln.
Blomster av sidenklänningtyg.
Ja, den är jättefin, jag håller med
dig. Den vill jag se på henne igen faktiskt.
Kan hon inte bära den i år? Det röstar vi för.
Det röstar vi för.
Mm.
Men kommer hon att komma, sa
det? Ja, det är frågan. För att kronprinsessan Victoria drabbades ju av förkylningssymptom bara ett par dagar nu före Nobel. Enligt hovet då så ska det inte vara någon fara för att hon skulle missa Nobelbanketten. Så att vi håller tummarna nu att hon tillfrisknat. Det är ju många är sjuka just nu. Förkylda.
Ja, men det är såna tider.
Ja, men vi får avrunda Nobel för nu och sen får vi såklart prata mer om det här nästa vecka när vi har sett hela Nobelfesten på lördag.
Ja, vi pratar om prinsessa Madeleine istället. Hon kommer ju tyvärr inte vara med på Nobel enligt hovet, så det är ju lite långt för henne att åka just bara för Nobelfesten. Men hon har gjort någonting otroligt starkt och fint nyligen, eller hur?
Ja, i veckan här nu så publicerade prinsessa Madeleine ett inlägg där hon då, ja men sätter
på
ner
Instagram.
På Instagram, ja, ska vi säga, och där hon då sätter ner foten ordentligt. Och vi ska då förklara vad allt det här handlar om. Det är så att modehuset Balenciaga, de körde ganska så nyligen ut en kampanj där det är små barn som poserar då med nallebjörnar som har då smycken och accessoarer på sig som, ja men, har BDSM-anspelningar. Och på några av de här bilderna från kampanjen så finns det även dokument om övergrepp på barn som är då insmygna, liksom, man har fotat en väska och sen under väskan så ser man de här dokumenten. Och man såg dem, man ser dem inte liksom om man bara tittar på väskbilden, men det här har ju fått alltså, hundratusentals människor att rasa. Man ser kändisar som lägger ut liksom, på Instagram hur de kastar Balenciagas kläder i soptunnorna och ja, det här fick också prinsessa Madeleine att rasa. Och då gjorde det via Instagram.
Ja, hon la upp en bild på ett barn som kramar en ganska stor nalle. Och till den här bilden då så skriver hon att hon är chockad och förbannad över att barn utnyttjas av modeindustrin på ett sexuellt sätt. Och så menar hon då liksom att använda, ja, som hon kallar bondagebjörn, att det då liksom refererar till sexualisering av barn och till pedofili. Och det har hon verkligen rätt i. Mm. Hon skriver att det är inte okej. Och jag menar, för Madeleine är ju det här ett väldigt speciellt ämne. Hon jobbar ju för World Childhood Foundation som då liksom motarbetar alltså pedofili, att barn utnyttjas sexuellt och sådär. Och så skriver hon också då, följ med mig i kampen för att skydda de mest utsatta barnen.
Mm. Ja, det här är ju såklart jätteviktigt och jag tycker det är väldigt bra att prinsessa Madeleine använder sin röst vid det här tillfället. Det ger ju en ytterligare kraft i att liksom sätta ner foten gentemot den här kampanjen.
Mm. Sen var det nog också lite olyckligt. Både du och jag har ju fått kommentarer på sociala medier och även saker mejlar till oss och andra tidningar har skrivit. Och även Aftonbladet har skrivit att det visar sig faktiskt att prinsessan Sofia, hon dök upp med en Balenciaga-väska precis när det här hände, eller strax efter att det här hade hänt. Hon var på Global Child seminarium på slottet den 1 december. Och där var ju kungaparet med också, kronprinsessan Victoria. Och då hade hon ju haft då någon liten så här kuvertväska från Balenciaga. Och det var det många som reagerade på också.
Ja, och jag menar, här måste ju svaret vara som så att man inte har uppmärksammat kampanjen tidigare. Jag menar, hade prinsessan Sofia vetat om det här som pågick och har pågått så är det självklart att hon inte hade valt den väskan. Jag tror liksom, efter det här kommer vi aldrig mer se kungligheten att bära Balenciaga. Jag har väldigt svårt att se det.
Nej, men jag tror att du har helt rätt i det, Sara. Att det där var ett misstag. För jag tror inte någon med berått mod efter att ha följt den här rapporteringen skulle välja ut just en Balenciaga-väska. Inte en chans. Och inte Sofia heller. För hon jobbar ju också med såna här ämnen och det ligger ju henne väldigt varmt om hjärtat också.
Ja, nej, men det fick ju en väldigt stor uppmärksamhet och känns som att det bara föll sig väldigt olyckligt. Och dessutom att det var i ett Global Child-seminarium som hon bar den här väskan. Det blev liksom, fick en ytterligare dimension av det hela.
Det blev fel. Det blev lite fel.
Ja.
Så
Jag ska säga nu också att Balenciaga har ju faktiskt lämnat in en stämningsansökan till produktionsbolaget som ansvarade för den här kampanjen. Så att vi får se vad det landar i. Det är en väldigt, jag följer verkligen den här, hela den här händelsen, och det är en väldigt pajkastning fram och tillbaka där ingen vill ta på sig ansvaret för de här bilderna. Men de är fruktansvärda. Vi ska avsluta veckans avsnitt med att svara på en lyssnarfråga, och vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss, så att fortsätt gärna att göra det till kungligt@aftonbladet.se. Och vi har fått en fråga ifrån Martin här som skriver: jag såg att Aftonbladet och många andra tidningar skrev om att en tysk prins blivit gripen i samband med den planerade statskuppen i Tyskland. Vem är han?
Ja, ni har säkert inte missat att en grupp människor i Tyskland planerade för en statskupp, ett terrorattentat eller liknande. En av de här personerna som man grep, det var den tyska prins Heinrich den 13 av Reuss. Han är tydligen då 71 år gammal, han är av en gammal adlig familj. De har ju anor ända från medeltiden. Och det här furstehuset Reuss, det var en gång i tiden. Jag kan uttala det fel, det är mycket möjligt. Ni som kan tyska, ni får skriva och rätta mig i så fall. Ja. Men furstehuset Reuss, det var en gång i tiden mycket mäktigt, så styrde över en del av Tyskland. Men släktingar till honom har i somras redan beskrivit honom som en förvirrad äldre man som har konspirationsteorier. För den här prinsen Heinrich, han har då varit förknippad med så här högerextrema kretsar ganska länge. Och då är det så att hans anhängare då i de här kretsarna, de ser honom som en framtida ledare av ett nytt högerextremt Tyskland. Och när man läser om honom och hans släkt så ser man att runt andra världskriget, kanske lite senare också, så fanns det ju flera i familjen som var nazister. Så han är inte heller någon prins som förekommer i internationella kungliga sammanhang. Det är han inte.
Nej.
Men det är klart att det väcker liksom uppmärksamhet att en tysk prins, adelsman, är en del av detta. Och när jag läste lite om den här släkten så det är något som sticker ut. För det är nämligen så här att alla då i den här ätten Reuss, de sönerna där döps till Heinrich allihopa.
Och så alla?
Får de en siffra. Alla? Ja, så får de en siffra. Och när man nått siffran 100 så går man tillbaka till 1 igen.
Oj!
Och det är tydligen ett sätt att hedra den här tyske fursten Heinrich den 6:e. För det var han som gav då ätten dess titlar och ägor en gång i tiden.
Mycket bra svar, Jenny. Det är väldigt många som har skrivit och frågat just detta. Så att det var bra att vi redde ut det.
Ja, men det är också folk som har frågat ifall han är släkt med Annefrid Lyngstad. Eller hon heter inte Lyngstad längre. Abba Annefrids man. Han är tyvärr död, men han var också prins Reuss. Det är klart att det handlar om samma ett. Men jag tror inte att de var så nära släktingar, helt enkelt.
Nu tycker jag att vi ser fram emot den här Nobelfesten som väntar. Och så tycker jag att vi får fira lite extra. Kanske dricka lite bubbel i helgen, eller vad säger du, Jenny?
Absolut.
Och äntligen få se när alla pristagare hyllas. Och såklart den här, alla frasiga klänningar, glittrande diadem. För nu var det länge sedan.
Ja, men det ska vi njuta av. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vill ni följa oss på Instagram där vi uppdaterar i stort sett dagligen, så hittar man dig, Sara, var?
Royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Främst på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat.
Tack, vi hörs
Hejdå.
Nästa vecka. Hejdå!
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.